Dantes gudomliga komedi med det Selvet är ju det vi ofta tänker på. Det gick hem i stugorna redan på 1300-1400-talet. Man gjorde avbildningar av det här i tidigt skede. Och det är ju med att man målar upp det. Hieronymus Boschs målningar nere i Prado i Madrid till exempel. Man har verkligen älskat att brodera ut alla de här hemskheterna. Det har satt fantasin i rörelse. Och då fortsätter ju folk att spekulera vidare och så byggs helvetes tron upp. Men backar vi bandet till de äldsta faserna i kulturell utvecklingen så tycks det behovet inte ha förekommit.
Det säger Dick Harrison, och skicka gärna din egen historiefråga till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Hanlid heter jag. Vi hörs.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Efter nyheterna så får vi senaste upplagan av USA-podden om Vita husets försök att stöpa om det amerikanska kulturlivet bland annat. Nu är klockan 1.
Många amerikanska företag och Schultz är en av grunderna till godiskedjan Bon Bon som säljer svenskt lösgodis i USA.
Det är svårt att planera, det är svårt att se framåt, det är svårt att, ingen gillar ovisshet. Det är svårt att planera då, när man inte vet.
De nya tullarna ska införas den 5 april, alltså på lördag. Och för amerikanska företag som importerar produkter från Europa blir det 20% dyrare. För Bon Bon som importerar allt sitt lösgodis från Sverige gäller det nu att förbereda sig.
Vi försöker importera större mängder godis. Så att vi har ett större inventarie redan här. Jag hoppas att det inte blir ett handelskrig. Och att jag hoppas på stabilitet och lugn i världen. Inte bara för vårt godisimporterande utan resten av världen också. Tror jag alla hoppas på som vill göra affärer och växa sin verksamhet.
Reporter Linda Chanwell. Så Sverige under pandemin gjorde 4 nätläkarbolag upp om att inte konkurrera om potentiella kunder som googlade på företagens namn. Nu ska 3 av företagen betala mångmiljonböter, skriver Göteborgsposten. Doktor.se, Doktor24 och Min Doktor ska betala sammanlagt 26 miljoner. Men Kry som tog initiativ till överenskommelserna slipper böter eftersom det också var de som berättade om överenskommelserna för Konkurrensverket. I avtalsrörelsen har Transportarbetareförbundet och Biltrafikens arbetsgivareförbund nått ett nytt avtal om löneökningar på runt en tusenlapp i månaden. Förutom det så utökas också tiderna för när lastbilsförare kan få OB-tillägg. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 1.
P1, Sveriges Radio.
Tid nu för den senaste USA-podden. Programledare är Sara Stenholm.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 573. Det är onsdag den 2 april, det är eftermiddag. Gina Lindberg i Washington, hej på dig.
Hej, här är det morgon.
Här är det morgon. Ha, ja. Är det kul att ha kommit hem igen? Du var ju i Stockholm.
Det är väldigt kul. Aha. Ja, men det känns fint att vara här. Fast jag har missat tyvärr piken på körsbärsblommorna, men alla andra träd blommar. Så att
okej.
Jag får trösta mig med det.
Du kan också trösta dig med att Barack Obama var ute och tittade på körsbärsträden häromdagen och tyckte att det var underbart att kunna vara turist i sin egen stad.
Mm, tillsammans med 2 miljoner andra. Det var så fruktansvärt trångt här i högen.
Också tillsammans med 2 miljoner säkerhetsvakter, tänkte jag.
Ja, just det.
Ja,
det
också. Så mycket vanlig turist vet jag inte. Roger Wilson.
Ja, hej. God morgon.
Hej,
hej.
När kommer du hem egentligen? Här.
De kanske har börjat blomma här också.
Ja. Kan inte du komma hem och vara i studion lite snart?
Jo, men jag går in på mitt sista varv här nu. Nu är det mindre än 3 månader kvar i USA.
Nej, alltså jag vill inte att du kommer hem permanent. Du ska alltid vara i USA, men du kan komma och hälsa på ibland i studion.
Nej, men nu blir det permanent, antingen eller.
Okej, aldrig då. Du får vara där för alltid. Karin Henriksson, författare, boende i Washington. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Hur är läget med dig?
Det är bra. Och ja. Om man då kommer hit så får man ju en andra vår efter att ha sett körsbärsblommorna i Washington. Får man se dem här snart?
Exakt. Vet du, när jag gick förbi körsbärsblommorna i Kungsträdgården igår så har de börjat... några har slagit ut. Så att, detta kan jag berätta. Hörrni, strunt samma. Körsbärsblommor hit och dit, det spelar väl ingen roll. För idag är det ju nämligen Liberation Day.
April 2nd is Liberation Day for our country because we're going to finally be taking in money. We're already doing it. A lot of money. Wow.
Gina, idag är alltså stora tulldagen. Och sent ikväll håller Trump ett tal, om jag förstår rätt, i Rosenträdgården vid Vita huset. Alltså, det här inträffar klockan 22 svensk tid. Men du vet tydligen redan nu vad han ska säga.
Nej, jag gör ju inte det. Jag ska ta mig dit så att jag är på plats där i Rosenträdgården om några timmar. Men vi vet inte vilka tullar det är som ska höjas eller vilka länder det är riktat mot. Men vi vet att Trump säljer in detta till... omvärlden som Liberation Day och den stora frigörelsen. Och han pratar ju gång på gång om att tariffer är ett av de vackraste orden som finns. Så att han gör vad han kan för att försöka få en positiv vinkel på något som många amerikaner är ganska skeptiska till. Nämligen det här att höja tullarna mot utländska varor.
Men alltså, det här är ju en potentiellt sett jättestor sak som kommer inträffa. Det är ju väldigt ovanligt att ingenting läcker ut.
Ja, och det kan ju också ha att göra med att de inte riktigt har bestämt sig. I alla fall enligt rapporterna från bakom kulisserna så är det diskussioner in i det sista exakt var nivåerna ska ligga. Och så har det varit hittills med tullhoten från Trump, att det har handlat om vissa procentmål och sen har han ändrat dem och gjort undantag. Så att det här är ju rörlig materia och det kan vara så att de fortfarande in i det sista faktiskt diskuterar nivåer och att det inte är helt bestämt än.
Mm. Roger, kritiker har ju kallat det här Inflation Day istället för Liberation Day. Kommer inflationen att stiga nu då till följd av tullarna?
Ja, det blir ju svårt att säga säkert eftersom vi inte vet vilka tullar det blir. Men rent generellt så finns det en stor skepsis bland ekonomer och Fed, personer som tillhör Fed. Federal Reserve alltså, Riksbanken här, de var ute och vevade lite grann igår om att man tror att det här kommer leda till inflation. Det handlar, jag tror det kommer bli lite olika beroende på vilken produkt man pratar om eller vilka varor man pratar om. Alltså vem som absorberar den prishöjning som det kan bli tal om. Är det så att leverantören gör det? Är det så att importören gör det? Eller hamnar notan till sist hos slutkonsumenten? Och det där är nog väldigt olika i olika branscher beroende på hur stora marginaler man har. Men till exempel bilar då, som man redan tidigare aviserat att det skulle finnas en 25% i tull på bilar och bildelar. Där tror ju många att det kommer att leda till att även i huvudsak USA-producerade bilar, alltså bilar som produceras i USA, även där kommer man att passa på att höja priserna om de här importavgifterna läggs på. Mm. Eller när de gör det.
Ja, Karin Henriksson, Donald Trumps handelsminister var ju ute i helgen och sa att Trumps handelspolitik och tullpolitik kommer generera massor till statskassan som i sin tur då kommer kunna leda till väldigt stora skattesänkningar. Och det här skulle ju då bli populärt bland väljarna. Men är Trumps tullpolitik populär bland hans väljare?
Nej, det kan man inte säga. Och det finns mätningar då som tyder på att väljarna vill att Trump ska koncentrera sig på priserna. Det var ju därför han vann. Och mindre på tullarna. Och sen det här talet om skattesänkningar. Proffsekonomerna tror ju tvärtom att det kommer bli skattehöjningar. Därför att tullarna kan betraktas som en skatt. Och då undrar man, röstade väljarna verkligen på detta? En skattehöjning som ska komma in på det här sättet. Som drabbar så olika.
Mm. Gina, jag måste bara fråga, här i Sverige så fokuserar vi oerhört mycket på den här dagen och tullarna som eventuellt kommer komma och det som igår är aktuellt tror jag benämndes som ett ekonomiskt världskrig. Är det likadant i USA? Alltså, är det här också den stora saken?
Det är absolut den stora nyheten nu på morgonen i de flesta medierna. Men det är ju som sagt fortfarande mycket som är oklart, så att det är svårt att dra några större slutsatser av vad effekterna blir för amerikanska konsumenter och hur stor uppmärksamhet det får. Och vi har ju sett tidigare hur Trump har hotat med väldigt höga tullar och sen mildrat dem i sista stund eller gjort undantag, dragit tillbaka dem. Så att det är verkligen många frågor som ännu inte har några svar, och det speglas också i rapporteringen här.
Roger?
Men en väldigt lyckad presentation av det här. Än en gång får man väl säga att Trump-administrationens sätt att dominera nyhetscykeln på är ju helt sakna motstycke, tycker jag. Alltså att man ska ge ett besked om höjda tullar och att det blir frihet, frigörelsedagen, och att vi alla sitter och pratar om det här flera dagar i förväg. Det får man väl ändå se som någonting unikt, och det är inte första gången vi pratar tullar heller under den här relativt ganska korta tiden som Trump har varit president.
Mm. Hörrni, då vänder vi blickarna mot någonting som kanske Trump-administrationen skulle vilja att vi styrde bort våra blickar från lite grann, nämligen Wisconsin.
As a little girl growing up in Chippewa Falls, I never could have imagined that I'd be taking on the richest man in the world. For justice in Wisconsin. And we won!
Jajamän, så där lät det när den liberala domaren Susan Crawford vann valet till en ledig domarplats i Wisconsins högsta domstol. Gina, lite ovanligt kanske att det här fick sån himla stor uppmärksamhet, ett val till en plats i en delstats högsta domstol. Men det här berodde väl framförallt på att Elon Musk var inblandad.
Ja, precis. Elon Musk har pumpat in pengar i det här domarvalet och delat ut miljoncheckar på kampanjevent iklädd trekantig gul osthatt, eftersom Wisconsin är känd för sin osttillverkning. Så att Elon Musk har verkligen varit synlig i den här kampanjen. Han har satsat massor, och han gör ju det av flera skäl. Det beror dels på att det här är en viktig vågmästarstat för båda partierna, och då spelar delstatens högsta domstol stor roll. Och Elon Musk har sagt att han är involverad för att det här handlar om framtiden för västvärldens civilisation, så att det är mycket som står på spel om man lyssnar på honom. Men sen finns det ju andra skäl för Elon Musk att engagera sig, och det är att Tesla är inblandat i en juridisk strid i Wisconsin, och det där menar kritikerna spelar roll, att han har engagerat sig så mycket just här. Men det här har blivit en sorts test av Donald Trumps popularitet, och också ett test av Elon Musk, som hur stor hans dragningskraft är som kampanjarbetare och som ansiktet utåt för den här kampanjen.
Mm. Elon Musk har som sagt satsat över 200 miljoner kronor på det här valet. Totalt har det satsats över 1 miljard kronor i det här valet. Men Musks och Trumps kandidat förlorade alltså i natt. Roger, varför vann då den här liberala domaren Susan Crawford?
Ja, men det fanns, även om alla nu pratar om det här som ett slags folkomröstning om Trumps första veckor vi som president, och om Elon Musks arbete med att skära ner i den federala administrationen, så är det ju också så att det fanns många lokala frågor som är viktiga här och som högsta domstolen i Wisconsin kommer att fatta beslut om. Det handlar om aborträtten, fackets rätt till kollektiva förhandlingar, gränsdragning av valdistrikt och också röstregler i val. Men det blev ju också så att Susan Crawford blev ju underdog-kandidaten när cirkus Elon Musk rullar in. Och det är väl också så, en kommentator såg jag som hävdade att man i Crawfords kampanj riktat in sig mycket mer på Musk än Trump, och att det kanske också är ett framgångsrecept, att Elon Musk är mycket mindre populär än Donald Trump, och genom att rikta in sig på Musk så hade man också en väg till segern.
Mm. Och Musk har ju då varit väldigt aktiv i det här Wisconsin-valet. Han har som sagt delat ut miljoncheckar till väljare och kampanjat i den här osthatten som Gina berättade om.
It's obviously important in the state of Wisconsin, but I think it could actually be important for the country as well, and maybe for the world. I feel like this is one of those things that may not seem that it's going to affect the entire destiny of humanity, but I think it will.
Mm. Hela mänsklighetens öde stod alltså på spel i natt. Karin, det här är ju inte ett partipolitiskt val. Det är ju inte så att det är en republikan mot en demokrat. Men det stod ändå mellan en tydligt konservativ och en tydligt liberal domare. Varför valde republikanerna att använda Elon Musk som draglok här?
Jag skulle gissa att de funderar på det just nu, för det var ju inte så klokt drag. Men de måste ju ha trott att han skulle på något sätt vara ett Trump-surrogat och att det skulle hjälpa honom att vinna. Men Wisconsin är en väldigt speciell stat, det är mellanvästern. De tyckte inte om det här, att just som Susan Crawford sa, att den världens rikaste man kommer in och köper röster. Och det var ju då en vågmästarstat, och Trumps segermarginal var den minsta i alla delstaterna. Så det här är ju ändå en test på vad det här polariserade tudelade USA som vi har sett nu länge.
Mm. Men Gina, hur stort misslyckande är det då för Elon Musk?
Ja, det är ett dubbelt misslyckande. Det är både ett misslyckande för hans favoritkandidat som förlorade, och sen är det också ett misslyckande för, som Karin säger, för Elon Musks kapacitet, hans rykte som den stora kungamakaren. Har han verkligen den där dragningskraften på väljarna? Och det här som vi såg honom göra under presidentvalkampanjen med att lotta ut pengar och skapa rubriker med sina stora checkar och sådär. Har det verkligen fått samma effekt den här gången, eller riskerar det att slå tillbaka? Så ser det ut som, om man ska dra slutsatser efter kommentarerna för den här konservativa domarens förlust nu.
Mm. Jag bara säga någonting mer om Wisconsin. Det är ju en stat då med progressiva traditioner som kanske visade sig nu. De hade socialistiska borgmästare under halva 1900-talet i Milwaukee. Mm. Så att det finns liksom en grogrund där för den här typen av antirika människor.
Mm. Roger, det fanns ju en period när Trump stämplade som förlorare när kandidater som han stödde inte lyckades vinna val. Riskerar Elon Musk att få den här förlorarstämpeln nu?
Ja, men alltså det finns ju de som spekulerar i att Trump inte dök upp i Wisconsin, utan att man skickade Musk istället. Att det var ett utslag av hur Donald Trump kände att det kanske inte skulle gå vägen där, och att han inte ville förknippas med den här typen av förlust om det skulle bli en sån. Men jag tror också kanske att vi har börjat vänja oss vid det här väldigt märkliga, att en stor donator, någon som skänker mycket pengar till kampanjer, att den personen också automatiskt ska bli huvudperson i valet. Det är ju helt unikt att man gör på det här sättet, att den personen som anses vara den rikaste mannen i världen turnerar runt i en delstat där man ska välja en domare till högsta domstolen, och själva kandidaten hamnar i skuggan av mannen som ger pengarna.
Mm.
Man kan också se det här valresultatet som ett normalt utslag i vad som faktiskt är en väldigt onormal situation.
Mm. Karin?
Ja, jag tror också man kan säga att Elon Musk faktiskt inte är någon skicklig kampanjpolitiker. Han har ju nu varit ute på banan i några månader, men det liksom lyfter inte riktigt. Han har inte det som man måste ha för att lyckas.
Mm. Men det här som ni har varit inne på, att han, den här metoden att låta ut pengar och sådär till väljare, alltså var det här också ett lackmustest för den strategin?
Förmodligen. Det är ju en av de saker som debatteras nu, hur den amerikanska demokratin monteras ner, och om man nu då kan vara ute och köpa röster. Det är ju väldigt oamerikanskt, så att det är väldigt uppvaknande kanske som vi ser.
Mm. Gina, demokraterna då? Vad drar de för slutsatser av detta?
Ja, för det första firar de verkligen den här segern och är oerhört nöjda med resultatet i det här valet. Men annars, jag såg Amy Klobuchar, demokratiska senatorn, satt i tv-paneler igår och sa att slutsatsen är att Wisconsins väljare kan inte köpas för pengar. Men samtidigt kan man ju konstatera att demokraterna har ju också pumpat in enorma summor i den här kampanjen. Så att det är ju svårt att dra slutsatsen att pengar inte spelar någon roll, eller att väljarna inte tar hänsyn till det.
Mm.
Men det ses som en stor seger för demokraterna, och en slutsats är ju också att det är inte bara kongressval och presidentval som spelar roll i det politiska spelet i USA, utan de här juridiska valen, alltså domarvalen, val av högsta domstolsdomare, federala domare, de har kommit att bli allt viktigare och allt mer politiserade. Det här är alltså det dyraste domarvalet i USAs historia med enormt mycket kampanjande och väldigt, väldigt uppmärksamhet på det nationella planet.
Mm. Ska vi spinna vidare lite grann på Demokraterna? För apropå det partiet så höll den demokratiska senatorn Cory Booker ett maratontal på 25 timmar eller drygt 25 timmar i kongressen måndag och tisdag.
In just 71 days, the president of the United States has inflicted so much harm on Americans' safety, financial stability, the core foundations of our democracy, and even our aspirations as a people for, from our highest offices, a sense of common decency. These are not normal times in America.
Detta var alltså 30 sekunder ifrån 25 timmars talet. Roger, först måste jag bara fråga, varför pratade han så länge?
Ja, det här var ett sätt för honom att protestera helt enkelt mot Trump-administrationen och vad som händer nu i landet. Och då var det här ett sätt att få uppmärksamhet kring det att prata på. Så var det väl också så att det stack honom lite i ögonen vem som hade det förra rekordet. Strom Thurmond, som ju höll ett tal i då 24 timmar och 18 minuter tror jag. Och det var ett sånt där riktigt filibuster-tal där man då försökte stoppa att godkännandet av Civil Rights Act 1957, alltså medborgarrättslagstiftningen. Nu passade han på att radera ut Strom Thurmond från den delen av kongresshistorien i alla fall.
Mm. Karin, 25 timmar är ju väldigt länge att stå och prata. Alltså, vad sa han? Hade han ett budskap?
Han hade ju övat lite tydligen för att liksom se om han verkligen kunde göra det och om man kan klara sig utan att äta och så vidare. Men budskapet var ju helt enkelt ett brandtal mot Donald Trump och mot J.D. Vance. Och han gick igenom allt som har hänt sedan 20 januari, allt som är dåligt enligt honom och demokraterna i stort. Och han målar också upp en vision av vad som kommer hända med den här konservativa republikanska Trump-politiken. Att han varnade helt enkelt väljarna. Och också som Roger sa, det var en markering mot Trumps fokus på det gamla vita etniska Amerika. Mm.
Men Roger, det var ett riktigt tal. Det var inte sådär att han läste ur telefonkatalogen och sånt där som de kan göra när de ska filibustra.
Jag hängde inte med på alla 25 timmarna om jag ska vara helt ärlig. Men han fick ju viss hjälp genom att ibland kom frågor från de andra kongressledamöterna. Och de frågorna jag såg var också ganska långa. Men däremot är det ju så att han får inte sätta sig ner ens. Eller lämna lokalen eller gå på toaletten. Så även om han inte måste prata hela tiden så är det ju ändå en lång period att stå upp där. Jag tror att han efter några timmar sa att någon var tvungen att ta bort stolen från platsen så att han inte skulle bli frestad att sätta sig ner.
Mm-hmm. Du, Gina, Cory Booker, han ställde ju upp i primärvalen 2020 när Joe Biden vann. Var det här ett sätt att få riktigt bra filmklipp till en kommande kandidatur?
Ja, det var det kanske också. Syftet var ju, säger han, att visa motstånd mot Donald Trump och att få genomslag för det motståndet. Men det är klart att en effekt av det här talet blir ju också att Cory Booker får stort genomslag. Och den här symboliken som Roger och Karin har varit inne på, att Cory Booker som är svart slår det tidigare rekordet från vita sydstatspolitiken Strom Thurmond som ville stoppa medborgarrättslagen på 50-talet. Det finns ju en kraftfull symbolik i det där. Nu stod Cory Booker där och pratade bland annat om rasism, om sin egen bakgrund, om medborgarrättsrörelsens betydelse. Så att, jag menar, huvudsyftet, han talade mycket om Trump, det var huvudsyftet, men han fick också den här möjligheten att prata mycket om sig själv och om sina drivkrafter, och det är ju sånt som absolut kan användas i en presidentkampanj om 3 år. Sen kan man ju säga att det kan också användas av motståndarna. För det var ju inte helt, jag menar, talar man i 25 timmar, det var inte helt stringent hela tiden, och vill man klippa ihop lite lite avsnitt där han slirar eller ser lite hålögd och hes ut, så finns det ju sådana exempel också.
Mm.
Han citerade dikter och det var lite under morgontimmarna där jag såg några klipp när han såg rätt utmattad ut, men han höll ut i 25 timmar.
Mm. Roger, både du och Gina har ju rapporterat om en frustration och en ilska ifrån demokratiska väljare, att de tycker att deras politiker är för lama och borde göra mer för att trotsa Trump. Är det det här de vill ha?
Jag vet inte, för mig skorrar det ändå lite illa. Det var ju en väldigt beundrande ton från de andra demokraterna i senaten när han då hade gjort sitt maratonman framträdande när de ställde sina frågor och när Chuck Schumer gick in och sa att han nu hade slagit rekordet och liknande. Vad det heter? Actions speak louder than words. Alltså, det han gjorde var ju trots allt att han bara stod och pratade, och det tror jag vi vet att politiker kan göra även om det är mer än ett dygn. Jag är inte säker på att det här faktiskt får det enorma genomslaget bland allmänheten, att wow, vi hade en politiker som till och med kunde prata i ett dygn och på det sättet stoppa lagstiftningen i senaten.
Men Gina, du har ju också pratat med otroligt missnöjda demokrater. Vad tror du? Vad får det här för effekt?
Ja, men jag tror att det alla sätt som demokraterna kan visa motstånd på just nu är välkommet bland demokratiska väljare. Många väljare som jag har pratat med efterlyser ju någon sorts kämpaglöd. Även om de säger att ja, men demokraterna kan inte göra så mycket i kongressen. De har minoritet. Men de borde visa någon sorts kraft och liksom motståndsvilja. Och då är nog alla metoder välkomna just nu. Så att även det här att stå och prata i 25 timmar, även om en del av det är lite hålögd och hes diktuppläsning, även det välkomnas nog av många demokratiska väljare just nu.
Karin, du bor ju sedan 30-40-någonting år i USA, i huvudstaden Washington. Många demokrater där. Vad tror du att vi kommer få se för slags motstånd?
Ja, det här var kanske någon slags startskott ändå för liksom, nu måste vi väl kavla upp ärmarna här och göra saker. Och det var ju, det är klart, det här kanske inte det bästa sättet. Jag tror också att republikaner kommer göra sig ganska löjliga över Bookers tal. Men samtidigt så är det i alla fall, det skedde någonting. Och det här har ju då, som både Gina och Roger är inne på, folk väntat på i månader i start, ända som valförlusten. Ett parti måste ju resa sig så småningom, och det var nog det vi såg. Men vi får se det. Mm. Men vi har ju inte nämnt heller att det var två delstatsval, alltså till kongressen.
Just det, jag hoppade över dem eftersom de fick väntat resultat. Men det var i Florida var det två fyllnadsval för Tim Walz och, nej, han heter inte Tim, han heter Mike
Walz och Matt Gaetz. Ja. Nej, men det var inte så, det var viktigt i så mått då att segermarginalerna blev mindre än väntat. Och att demokraterna även där hade en viss medvind som de var glada över. Och alla blickar ju nu mot 2026. Mm. Så vi får se.
Mm. Någon av er som har en kommentar, Gina?
Ja, men det där var, just de hade hoppats på en större, tydligare vinst. Så att just nu finns det flera anledningar för republikanerna att fundera över taktiken framåt.
Roger?
Inte alls lika högt valdeltagande vid de här fyllnadsvalen till kongressen i Florida än vad det var jämfört med presidentvalet. Så man kan också tänka sig att det finns många republikanska väljare som kanske främst går och röstar när det handlar om Donald Trump.
Mm. Hörrni, jag tänker att vi ska ta oss an det som ändå måste sägas vara veckans snackis. En sak som är mycket populär bland många av Trumps väljare. Nämligen tanken på att Donald Trump skulle sitta en tredje mandatperiod. Donald Trump har de senaste dagarna luftat den här tanken och inte minst svarat på journalisternas alla frågor om att ställa upp igen. Jag tänkte vi ska lyssna på hur det lät på en i vanlig ordning riktigt dålig bandupptagning från flygplanet Air Force One i måndags.
You said you were not joking about a third term, about possibly wanting a third term. Does that mean you're not planning to leave office on January 20th?
I'm not looking at that, but I'll tell you, I have had more people ask me to have a third term, which is in a way a fourth term, because the other election, the 2020 election was totally rigged.
Ja, det här skulle i så fall bli fjärde mandatperioden, eftersom den här tredje ju var uppgjord och valet var stulet. Alla dessa saker är förstås fel, Gina. Kan en president sitta en tredje mandatperiod?
Nej. Det kan man ju inte. Alltså enligt konstitutionen kan man bara bli vald för två mandatperioder. Sen försöker Trump lansera olika idéer hur man skulle kunna komma runt det här och tolka konstitutionen på ett annat sätt och så. Men jag menar, syftet med det här tillägget, 22 tillägget i konstitutionen, är ju just att man bara vill ha två mandatperioder för en president.
Mm.
Men han fortsätter ju vädra den här idén gång på gång på gång, och det retar upp motståndarna, det ger energi bland anhängarna och det leder till stora rubriker varenda gång han nämner det. Och kanske är det det som är själva syftet.
Ja, för Roger, man kan ju fråga sig varför vi sitter här och pratar om detta, eller kanske snarare varför man har den här diskussionen i USA om konstitutionen nu är så tydlig.
Ja, alltså det här var ju en diskussion som dök upp även under Trumps första presidentperiod. Så att det är inte så konstigt att den dyker upp här på nytt. Och det är väl också så att det som hände 6 januari kanske också ibland används som ett slagträ här mot, bland Trump-motståndarna i alla fall. Att man då är oroliga för att presidenten på olika sätt skulle kunna opponera sig mot att lämna över makten. Men det här är ju någonting man har pratat om när det gäller Trump redan från början. Vad han gör nu är att han blåser in lite ny luft till glöden så att frågan på nytt aktualiseras. Och det kan ju finnas, som vi pratat om tidigare, skäl att göra det som ett slags avledningsmanöver också. För att man inte ska prata så mycket om signalläckan eller nedskärningar när det handlar om socialförsäkringar och liknande. Utan medierna är ju väldigt upptagna av den här frågan och nappar väldigt snabbt på det här betet, även vi.
Mm. Alltså Franklin D. Roosevelt blev ju vald både 3 och 4 gånger, va? Och efter det så skrevs ju det här tillägget alltså till grundlagen. Hur såg det ut före tillägget skrevs, Karin?
Ja, det fanns ju inga bestämda tidsramar då, utan den första presidenten George Washington, han tyckte det räckte med 2 perioder, och sen har alla mer eller mindre följt det, utom någon enstaka som tyckte det räckte med 1 period och som då såg till att försöka åstadkomma allt under de 4 åren. Men Franklin Roosevelt vann ju, det var lite väldigt speciella omständigheter ändå. Det var 30-talet, depressionen, och sen var det 2 världskriget, och då ville man inte byta häst så att säga mitt under de förfärliga sakerna som hände. Och 1940, men alltså det togs väldigt illa upp att han vann, alltså republikanerna gillade inte att han vann helt enkelt. Och 1947 så började man då skissa på den här tillägget.
Mm.
Men det tog 4 år innan det ratificerades, för det är en väldigt omständig procedur.
Mm.
Så om någon skulle få kunna lägga fram ett sånt förslag inom ett par år, så skulle det förmodligen dröja 4 år till. Så då skulle då Donald Trump vara kanske, ja, vad kan det bli, 85-90 år gammal.
Mm-hmm. Gina, den här senaste diskussionen fokuset på den här frågan kom ju efter att Trump i helgen i en telefonintervju med NBC sa att det finns ju andra sätt att bli president en tredje gång på. Alltså, vad skulle det vara för sätt?
Ja, för att det här med konstitutionen slår ju fast då att ingen person kan bli vald till president mer än 2 gånger. Och då finns det de som hävdar att ja, men om någon annan blir, säg att J.D. Vance väljs till president i nästa val 2028, då skulle han kunna avgå och lämna över till Donald Trump, som då skulle kunna vara vicepresident och bli president. Då har han inte formellt valt, då har man liksom gått runt konstitutionen. Men då kommer ett annat litet tillägg i konstitutionen som står i vägen, och det är 12:e tillägget som säger att ingen person som är ovalbar till president kan bli vicepresident. Då finns det ytterligare en teori som säger att ja, om han blir representanthusets talman, Donald Trump, då står han i ledet efter vicepresidenten. Och om både då presidentkandidaten och vicepresidentkandidaten avgår och lämnar över till talmannen, då kan Donald Trump bli president. Det är ju ganska... Alltså det är ganska långsökt, det är en rätt komplicerad manöver allt det där, och då ska man hitta 2 personer som driver valkampanj och vinner val men ändå inte vill sitta i Vita huset. Så att det krävs ju ganska mycket. Det som skulle vara den den mest raka vägen, det vore ju att utmana konstitutionen och försöka ändra de här tilläggen. Men som Karin säger, det tar ju väldigt mycket tid.
Mm. Men i teorin så går alltså det här att bli talman och sen få presidenten och vicepresidenten att kliva av?
Det har aldrig prövats, men det är en teori som vissa konstitutionella experter säger att ja, men det vore... Ja. Tänkbart. Men, Roger, men alla är inte överens om det heller.
Även om det skulle vara inom konstitutionens ram så låter det ju inte helt superdemokratiskt.
Nej, det gör det inte. Det finns några alternativ till.
Ja, berätta.
Som kanske är ännu mindre demokratiska. Nej, men att Trump bara ställer upp som presidentkandidat och så ska det där avgöras i högsta domstolen och så bestämmer sig högsta domstolen kanske för att inte reagera eller bara inte flytta ut.
Ja, det är en teori som jag har hört många amerikanska journalister diskutera. Det här att bara vägra och flytta. Karin, det skulle väl vara lite speciellt, eller?
Ja, det diskuterades redan förra gången, 2021, om man helt enkelt skulle kedja fast sig vid det här skrivbordet, det berömda skrivbordet. Men i alla de här scenarierna, eller vad man säger, det bygger ju ändå på att Donald Trump måste vinna. Och det vet vi ju inte om han skulle en gång till, ens om han försökte.
Nej, inte det här om man kedjar fast i skrivbordet. Då behöver han ju bara sitta där. Gina, vad ville du säga?
Nej, men det där också med att inte flytta, det finns ju ett problem i det, för att man behöver ju, jag menar, presidentskapet är ju inte knutet till en plats. Man behöver inte sitta bakom skrivbordet i ovala rummet för att vara president. Utan om nästa president svärs in och flyttar till ett annat hus så går det också bra. Så att det där med att inte flytta tror jag är en svår teori.
Jag tror det är en omskrivning för man låter inte en ny president tillträda. Alltså.
Okej. Men Karin... Alltså, om vi går tillbaka till själva ursprungstanken då, vilka hinder nu än må finnas mot att Trump skulle sitta en tredje mandatperiod. Tror du att det på riktigt finns ett stöd ifrån hans parti för detta?
Det låter inte så i alla fall. När då senatorer och kongressledamöter har fått frågan, då säger de nej, det är presidenten skojar. Tror inte det här. Vi tar inte det på stort allvar. Sen är det ju en maktfråga. Hela tanken på att J.D. Vance skulle vinna presidentvalet och sen avgå. Vad skulle man skriva för kontrakt och avtal då?
Mm. Gräsrötterna då, Gina?
Ja, där finns det ju, alltså bland Trump-väljare så finns det ju många som tycker att han borde ställa upp 2028. Och när jag var senast på den här CPAC-konferensen, den konservativa konferensen, där var det ju en stark rörelse som Steve Bannon drev. Där folk gick runt med klisterlappar på fortbröstet där det stod Trump 2028. Och väldigt många som gärna ville prata om detta för att de tycker att det är också ett sätt att reta upp motståndarna. Det är ganska tydligt när man pratar med väljare att det är många som inser att det här skulle vara konstitutionellt komplicerat och kanske inte troligt alls, men det är rätt kul att prata om, tycker många Trump-väljare.
Jag tror också man kan säga någonting om väljare och deras otålighet. Att tänk nu nästan 4 år till av Donald Trump. Kommer de att vilja ha en period till? Det är inte säkert. Det är ju ganska utmattande för många att följa president Trump.
Gina, även om man skulle råka ha sig både lagen med sig, partiet med sig, väljarna med sig, allt det här verkar osannolikt, men vi ändå skissar på det. Kommer han ha sin egen ålder och sin hälsa med sig, undrar jag?
Ja, det får vi se om 3 år, men han fyller ju 79 i sommar, så han skulle vara 82 vid nästa val. Och han är ju av allt att döma frisk och pigg och rätt fylld av energi. Så att än så länge finns det ju inte någon stor diskussion om att han är för gammal och trött för uppdraget. Men det kanske det gör om 3 år.
Roger, ska vi prata om det här i 3 år nu?
Jag tror att det kanske blir så, och det känns ju lite pinsamt, för i förra podden så sa jag ju att vi måste sluta säga menar han verkligen det han säger och utgå från att Trump menar det han säger. Och nu kände jag att jag ville säga, men han menar kanske inte det han säger, måste vi prata om det i 3 år? Så att jag pudlar genast.
Det är svårt att veta, men vi får se hur det blir. Hörrni, ska vi köra en vad ni inte har kunnat släppa också? Ska vi börja med dig, Karin, kanske?
Ja, då säger jag Joe Biden. Och det kan inte Donald Trump heller. Det finns beräkningar eller kalkyler över hur många gånger han har pratat om Joe Biden sedan han tillträdde. Och Joe Biden har ju inte synts till så mycket, men nu kommer det snart ut en bok som är väldigt negativ för honom. Mm-hmm. Med beskrivningar av hur illa det stod till och hur staben försökte staga upp honom, till och med make-up. Och det låter inget vidare för Biden.
Till och med make-up, det är vi många som stagar upp oss med.
Ja, ja. Men vi är inte 82 än.
Ja, okej. Okay. Och vem har skrivit den här boken då?
Det är två journalister såklart, det är det ju alltid. De heter Jonathan Allen och Amy Parnes. Och de är då Vita husets reportrar och har då i vanlig ordning talat med massor av källor. Och även får man förmoda, det låter så i alla fall, Kamala Harris som då har låtit förstå att hon inte var så nöjd med Joe Bidens hållning gentemot henne.
Gina, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har svårt att släppa att en av de män som deporterats till det här ökända fängelset i El Salvador, han skickades dit av misstag och det medger Vita huset. Men man säger samtidigt att man kommer inte göra något för att få honom släppt. Pressekreteraren i Vita huset, Caroline Leavitt, sa igår att det handlar om ett administrativt misstag som gjorde att den här mannen skickades till en fängelsecell i El Salvador. Men, säger Caroline Leavitt, Trump-administrationen kommer inte göra något för att få honom släppt. Man kommer inte ta tillbaka honom till USA. Det handlar om en 29-årig man som bodde i Baltimore. Han är gift med en amerikansk kvinna och de har en son som är 5 år gammal. Och den här mannen jobbade skift på en metallverkstad i Baltimore och greps när han var på väg hem från jobbet. Han hade hämtat upp sonen hos mormor och var på väg hem i bilen med 5-åringen i baksätet. Och så blev han stoppad av migrationspolisen som sa att hans status hade ändrats. Och de grep honom, flög honom till ett häkte i Texas och sen vidare därifrån till El Salvador. Han har juridisk rätt att vara i USA. Han kom hit från El Salvador för 14 år sedan och har fått skyddsstatus i en amerikansk domstol. Men Trump-administrationen hävdar att han är gängmedlem. Hans advokater säger att det stämmer inte. Han har aldrig dömts för något brott. Utan de säger tvärtom att han flydde från El Salvador för att komma undan gäng som hotat honom. Men nu är han alltså i det här megafängelset i El Salvador. Och hans fru kände igen honom på bilder därifrån. Kände igen honom på ett R han har på huvudet och en tatuering. Och Trump-administrationen säger det här var ett administrativt misstag, men inget som de kommer göra något åt.
Men Gina, Vita huset medger ett misstag. Den här otroligt stora populära poddaren som stödjer Trump, Joe Rogan, har gått ut och sagt att det här är ju helt orimligt. Alltså, kan det här slå tillbaka mot Trump, tror du?
Ja, och det här fallet får ju väldigt mycket uppmärksamhet och det är flera fall där det nu diskuteras om de här männen överhuvudtaget hade begått något brott och att de kanske har just skickats av misstag. Och vi vet ju så väldigt lite om dem eftersom Trump-administrationen inte har släppt namnen eller förklarat hur besluten har gått till när man pekade ut just de här männen. Så att det är ju redan en stor diskussion igång och just det här exemplet med mannen från Baltimore som alltså hade rätt juridiskt att vara i USA enligt en amerikansk domare. Det får väldigt mycket uppmärksamhet och leder också till väldigt, väldigt mycket oro bland människor som är papperslösa men även människor som har juridisk status och som nu är oroliga för att de ska bli felaktigt utpekade och försvinna.
Mm. Roger?
Ja, men vi pratade ju tidigare här i podden om ett maratontal i senaten kan bli en energiinjektion för demokraterna. Och det kanske de behöver, för självhatet och självkritiken verkar vara ganska stort inom det där partiet. Jag tänker till exempel på guvernören här i min delstat, Kalifornien. Han har ju försökt göra sig känd som demokraten som kan prata med republikaner i podcaster eller poddprogram. Han var också med i Bill Maher's program Real Time och där sa han bland annat att demokraterna är ett toxiskt varumärke och kritiserade också demokrater för att vara dömande och syssla med att få bort folk från olika plattformar och liknande som man inte tyckte höll med om. Det ledde förstås genast till att folk dömde ut Gavin Newsom ganska hårt på just det där sättet som man gör ofta med sina motståndare. Men jag tänker att Newsoms podcast och hans olika medieframträdande, han försöker inte bara tror jag, etablera sig själv som en blivande presidentkandidat, han försöker också lite ge demokraterna en kalldusch, agera väckarklocka. Hans första gäster, bland de första gästerna i podcasten var ju personer som Charlie Kirk och Steve Bannon. Och någonstans känns det som att Newsom försöker få in i den demokratiska bubblan hur effektivt republikanerna arbetar med opinionsbildning och hur de också dominerar podosfären, eller vad man ska kalla det, den här liksom alternativa nyhetsflödet. I senaste avsnittet av Newsoms podd så var Ezra Klein gäst, och Klein såg jag också här i San Francisco i förra veckan. Han är då New York Times journalist men gör också en podcast. Och här i det här boksamtalet om boken Abandon som just har kommit så pratade han och medförfattaren Derek Thompson också väldigt kritiskt om demokraterna och kritiskt om Kalifornien. Man menar liksom att man har byggt upp en tillståndsbyråkrati här i Kalifornien som hindrar delstaten från att bli framgångsrik. Vare sig det handlar om att bygga snabbtåg som tar väldigt lång tid här eller bostäder där det har varit bostadsstopp i många städer. Bostadsbyggnadsstopp. Man menar att om demokraterna ska kunna vinna val så måste också städer som demokrater styr vara skyltfönster för demokraterna, inte bara något som motståndarna kan använda. San Francisco här, som jag bor i, är ju en stad som används väldigt mycket av republikanerna som ett exempel på hur illa det kan gå om demokraterna styr. Så mycket liksom självkritik bland demokraterna och mycket en dragning åt mer marknadsliberala lösningar, tror jag, i den falang som Gavin Newsom håller i. Och jag tror vi kan se mer av det här framöver när det nu börjar utkristallisera sig olika presidentkandidater som vill profilera sig.
Mm. I lördags var det, så stod vi ju på Fotografiska på poddfest. Då var du tyvärr inte med, Roger, men Ginna var där, och då pratade vi om hur det står till med demokratin i USA, och det avsnittet finns att lyssna på förstås. Men en annan sak som Ginna tog upp där är den vanligaste frågan vi får till podden, nämligen var är Kamala Harris? Och på hennes helt döda Instagramkonto har jag nu noterat två aktiviteter inom 4 timmar. Alltså, hon kommenterade både hur hennes mycket goda vän Cory Booker höll detta rekordlånga tal, och hon gratulerade också Susan Crawford till vinsten i valet till domare i högsta domstolen i Wisconsin. Och detta tyckte jag var intressant att se. Det kanske tyder på någonting. Kanske tyder också på någonting att Alexandria Ocasio-Cortez inte på sina sociala medieplattformar har kommenterat Cory Bookers tal i senaten. Det är rekordlånga. Vad vet jag? Men jag tror vi ser...
Kamala Harris lyssnar på USA-podden helt enkelt.
Ja, det. Precis. Hon ville göra lite väsen av sig. Jag tror vi ser ett fält börja utkristallisera sig här till 2028. Hörrni ni, innan jag släpper er så har vi faktiskt en rättelse. I förra onsdagens avsnitt så sa vi att appen Signal är en kommersiell app. Det stämmer inte. Rätt är att appen utvecklas och drivs av en ideell stiftelse. Tack för oss. Viktor Mattsson var producent. Karin Henriksson var här. Roger Wilson var i San Francisco. Gina Lindberg var i Washington. Jag heter Sara Stenholm.
I den här tiden om nätterna så sänder vi ju en stunds andakt. Och så gör vi också om några minuter. Men först, andakt på ett annat vis. Med ett födelsedagsbarn, nämligen Gary Moore. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time.
I've still got the blues for you. Used to be so easy.
När 1952 föddes han, brittiske Gary Moore. Jag var blir man då idag? 73 år. Still got the blues for you. Och nu fortsätter vi andakten på annat sätt.
Om operfekt skönhet, om mening och en bit av himlen. Om att vi är värda att älskas här och nu. Och om att du är ett mästerverk signerad Gud. Om detta handlar dagens andakt med Carina Samuelsson, som är skolpräst på Sankt Sigfrids folkhögskola utanför Växjö.
De små papperslapparna är röda, blå, gröna, vita. De är prydligt hopvikta och noggrant instoppade mellan väggarnas breda trästockar i det gamla kapellet på Kronoberg, Sankt Sigfrids kapell. Väggarna har blivit bönernas väggar. När det hände vet jag inte. Men bönernas väggar lever vidare. Lapparna finns där och att de blir fler är lika naturligt som att det tänds ljus i kapellets ljusbärare. Båten som vilar på en pelare av betong. Små lappar där människors tankar blivit till bokstäver, till ord och meningar. Små lappar fyllda med allt det som vi människor bär inom oss, av längtan, glädje, sorg, ilska, hopp. Tankar som blivit böner till Gud. Jag är säker på att det finns lappar som det inte finns något skrivet på. För ord är bara ett av så många språk. Tystnad är ett språk. Tårar ett. Oavsett vilket språk som är ditt språk, tror jag på en Gud som ser, hör och delar det vi bär på. Gud hör också den tanke och den bön som finns på en hopvikt blank papperslapp. Ibland låter vi en stund av torsdagskvällens mässa bli en stund av skrivande. Om du vill, förstås. Skriva och kila in en ny lapp i bönernas väggar. Annars kan du bara sitta tyst, sjunga, tända ett ljus. Ganska ofta går människor in här i kapellet när ingen annan är här för att ta en liten lapp, skriva, vika ihop och kila in mellan de grova trästockarna. Låta tankarna få en riktning. Gud hör våra böner. Gud delar vår glädje över det i livet som är gott. Gud delar vår oro över världens alla konflikter och krig, hot och hat. Här kan du tända ett ljus. Tänka och be för dem du älskar. För dem som behöver din tanke och din bön. Här kan du ropa och klaga. Här kan du gråta, skratta och le. Här under kronor med ljus, omsluten av rummets stillhet, får du lämna och låta livet börja igen. Hitta modet att börja om. Här kan du tända ett ljus och veta att du är buren, älskad, okej som den du är. Orden är från en sång och finns skriven på en lapp vid vår ljusbärare. Jag tänker att det är viktigt att sådana platser finns. Platser där vi får lämna och låta livet börja igen. Platser där vi kan ana, där någon säger, där det finns en lapp med ord om att vi är burna, älskade och okej som de vi är. Platser där vi kan ropa och klaga, gråta, skratta och le, be för dem vi älskar. För de som behöver en tanke, en omsorg. På många sätt lever vi i en mörk tid. Det är lätt att tappa tron på framtiden. Och då behöver vi platser där vi kan ana hoppet. Då behöver vi hjälpa varandra att våga leva. Våga möta varandra i respekt. Och aldrig sluta tro att vi har möjlighet att forma en värld. Och ett samhälle där tron på fred och framtid aldrig slocknar. Profeten Jesaja skriver: jag har skrivit ditt namn i min hand. Jag tror att det finns en Gud som har ditt namn skrivet i sin hand. På ett sätt tror jag inte att Gud behöver det. För Gud minns. Gud skulle aldrig glömma dig eller någon människa. Men för mig är det en påminnelse om hur Gud är. Gud har ditt namn och mitt namn skrivet i handen. Vet att du är värd att älskas här och nu. Ett mästerverk. Signerad Gud. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
Du har hört andakten i P1 med Carina Samuelsson. Musiken är Tröstesang med Germund Larsen Trio. Och producent är jag som heter Marianne Greip. Vill du kommentera det du har hört är mailadressen liv@sverigesradio.se. Det här var en återutsändning från februari 2024.
Och vi hör mer från Carina Samuelsson 17:15 denna fredag morgon. Då om att duga i all vår oduglighet. Klockan är 2.
Här är ekot klockan 2. I Ukraina har 3 personer dödats i staden Charkiv i en rysk drönarattack. Över 30 personer skadades också i attacken och flera bostadshus träffades. Räddningspersonal har under natten sökt igenom rasmassorna efter överlevande. Också flera andra städer i Ukraina utsattes för ryska drönarattacker under natten. Så Sverige, i Helsingborg får sjukhusstyrelsen mycket allvarlig kritik från Region Skånes revisorer för hur lasarettet hanterat vårdgarantin och samordning av de patienter som man inte lyckats ge vård i tid. Bland annat reagerar revisorerna på en instruktion om hur patienter som hör av sig ska bemötas. Det berättar revisorernas ordförande Peter J. Olsson.
Det är först när man i tredje, fjärde steg, som det står, insisterar på att få utnyttja vårdgarantin som man överhuvudtaget får möjlighet till detta. Detta gör att bara de som är ihärdiga, beskäftiga och kan sina rättigheter på 5 fingrar och lite rättshaveristiska till slut få vård någon annanstans. De andra hamnar sist i kön.
Sa Peter J. Olsson till P4 Malmöhus. Studentkårer runt om i landet kan få mindre pengar från staten enligt ett förslag från regeringen. I Skövde kan kåren bli av med en tredjedel av sina inkomster nästa år. Och det är problematiskt, säger kårordförande Melissa Färm till P4 Skaraborg.
Kommer ju då påverka våra studenters mentala hälsa. Så om en student inte mår bra, känner sig isolerad eller ensam, så kommer de inte kunna prestera bra i sina kurser. Och då kommer ju vi som samhälle förlora vår kompetenskraft.
Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Så kallade finfluencers. Ska man passa sig för dem? Det hör vi mer om nu.
Så kan just du bli rik, både snabbt och enkelt.
Drömmer du om att bli miljonär? Många kommer inte ens i närheten för att man väljer att tänka som alla andra.
Men hur seriösa är de ekonomiska råden vi får från influencers? Och senare i programmet, är vi beredda att bo mindre för att minska vår klimatpåverkan? Välkommen till Plånboken. Jag heter Anna Berg. Hitta billig mat, förhandla ner räntan eller bli rik på bitcoins. Ekonomi har seglat upp som ett allt mer populärt ämne i sociala medier. Och många är de som känner sig manade att ge ekonomiska råd till sina följare. Men flera populära ekonomikonton får kritik för att ge oseriösa råd och måla upp en orealistisk bild hur man kan tjäna snabba pengar.
Vill du köpa en sportbil eller ha denna view från din balkong? Ja, då kanske du ska lyssna på vissa internetgurus som säger att du ska sluta dricka kaffe och spara dina pengar och bo hemma tills du är 40 för att du ska ha råd med det. Eller så gör du som tusentals andra svenskar och lyssna på vad jag har att säga nu.
Analyshasse har idag över 68 000 följare på Instagram där han visar upp sin nya lägenhet, sina sportbilar och dyra klockor.
Tror du jag lever det här livet i Dubai genom att jobba på ett vanligt jobb och spara pengar? Det är inte riktigt så det funkar.
Enligt Analyshasse kommer pengarna till lyxlivet i Dubai från trading och smarta investeringar. Och genom att teckna medlemskap i hans exklusiva klubb så får man som följare tillgång till de här unika graferna, tekniska analyser och tips på hur man kan bli lika rik som Analyshasse själv.
Tänk hur stor skillnad det skulle göra för ditt liv.
Men det finns fler som säger sig vilja få oss att tänka smartare när det gäller ekonomi och investeringar. På Instagram, TikTok, YouTube och andra kanaler är det numera fullt av privatpersoner som vill tipsa om hur vi ska få våra pengar att växa och hur vi ska bli både rikare och leva ett mer ekonomiskt liv.
Att börja investera kan kännas lite som en första dejt med börsen. Läskigt, nervös men väldigt, väldigt spännande.
Det här är helt galet. Jag har precis blivit dollarmiljonär. En galen milstolpe.
Gemensamt för många så kallade finfluencers, alltså financial influencers, är att de visar upp en bild av sig själva som underdogs, som nu genom att göra smarta val har nått ekonomisk framgång.
Jag och Karin är vanliga dödliga människor med vanliga löner som älskar att resa, äta god mat och allt det där. Och vi lyckades spara ihop över 1 miljon kronor på ungefär 5 år utan att dra ner på vår levnadsstandard.
Förutom de mer extrema kontona av typen bli rik och flytta till Dubai finns det också en annan, mer lågmäld nisch med vardagsnära ekonomiska råd där det snarare än att göra våghalsiga investeringar tipsas om hur man kan leva sparsamt och tänka smart med de pengar man har.
Get ready with me där vi går igenom några ekonomiska stora systertips.
Och ska man generalisera så är det framförallt kvinnor som ligger bakom den här typen av konton.
Jag tänkte nu snabbt sammanfatta mitt ekonomiska 2024. Vilka som varit det bästa köpet, det sämsta köpet och det dyraste köpet.
Jenny Garpö startade sitt konto Ekonomiska Lifehacks för 3 år sedan och har idag drygt 12 000 följare som får råd om allt ifrån hur man sänker sina matkostnader och hittar gratis barnkläder till hur man förhandlar ner priset hos sitt försäkringsbolag.
När jag började kontot så var målet 10 000 följare. Så att jag har ju nått det och nu har jag väl inget riktigt mål mer än att jag tycker det här är kul och vill fortsätta driva det här kontot. Och folk i min närhet tycker inte att det här är superkul att prata om. Och jag, alltså, när du väl trycker på play så kan jag prata om det här hur länge som helst. Så att det är jätteskönt att nu ha min egen värld. Jag kan prata med människor som vill lyssna på mig.
Jenny står på altanen till huset i Nacka utanför Stockholm som hon och sambon köpte förra året.
Så att det, vi har letat i hus i 4 år innan vi hittade det här huset. Och det är ju byggt 79 så att det är ju inte jättenytt och ja, det är inte jättestort heller.
Till vardags jobbar hon som frilans inom filmbranschen. Men utanför jobbet är det här med ekonomi ett av hennes stora intressen. Och hon har tidigare skrivit en bok i ämnet som hon planerar att ge ut längre fram.
Det är ju väldigt tillfredsställande att hitta bra deals på grejer. När jag hittar, ja men så här, om jag ska köpa någonting och så hittar jag liksom att jag kan få det mycket billigare här vid den här rabattkoden eller så. Så är det ju liksom en väldigt, man blir ju glad. Det är som en tävling typ att vara sparsam. Men också att jag kan välja då istället vad jag vill lägga mina pengar på. Och det är inte så att jag alltid är snål på allting utan jag bara väljer det här är viktigt för mig. Det lägger jag pengar på och det här lägger jag inte pengar på. Om jag väljer så här, men nu vill jag lägga pengar typ att jag köpte en bil. Då var det fortfarande jättekul att jag kunde hitta en bra deal på bilen och liksom räknade ju på affären. Så att det var ju inte bara så här, jag köpte en bil och kostar en massa pengar utan det finns ju hela tiden det ekonomiska tänket med.
Är du snål?
Ja, det beror på vem du frågar. Frågar du min sambo skulle han säga att jag är snål, ja. Frågar du mig så skulle jag säga att nej, jag är nog bara ekonomiskt smart.
Och precis som de flesta andra ekonomikonton på Instagram gör Jenny ibland reklam för olika företag genom betalda samarbeten.
Jag är väldigt selektiv själv vilka betalda samarbeten jag gör. Men självklart, alltså, jag lägger otroligt mycket tid på det här. Så det finns ju en önskan om att kunna få liksom lite betalt för den tiden. Men jag tycker man ska väldigt vara selektiv och göra samarbeten för saker som man faktiskt står för och som känns bra i magen för en själv. Jag skulle aldrig kunna liksom försöka kränga på någonting som inte är... som jag inte står för. Jag vill liksom inte lura mina följare, utan allt handlar ju verkligen om ett förtroende som jag har byggt upp till dem.
Men det här med betalda samarbeten är inte det enda sättet för uppfinningsrika finfluencers att dra in pengar. Och ju fler följare, desto fler möjligheter. Hos de riktigt stora kontorna säljs det till exempel egna budgetappar, privat coaching och medlemskap i egna communities. Och det har riktats skarp kritik mot flera kända finfluencers vars investeringsråd har fått följare att förlora pengar. Det förekommer också kritik mot betaltjänster som inte håller måttet och mot hur vissa finfluencers inte berättar för sina följare om sitt startkapital utan får att låta som om de har gjort sig rika på att bara följa sina egna ekonomiska råd. Trots den här kritiken är sociala medier idag den plats där många, särskilt unga personer, hämtar sin kunskap om ekonomi. Och det behöver inte vara något negativt, tycker Jenny Garpö bakom kontot Ekonomiska Lifehacks.
Ja, men de kunskapskällor man haft tidigare har inte varit så opartiska. Ja, men till exempel som banktjänstemän, de har ju en egen agenda. De är ju säljare och vill tjäna pengar på dig. Så att det är inte så att allt du har lärt innan är objektivt. Men självklart så måste man ju vara källkritisk och själv tänka på vad man väljer att ta till sig och inte. Och alltid ha lite de glasögonen på sig.
Sist i Linda Aktens reportage hörde vi Jenny Garpö. Välkommen, Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.